Prästen Karl-Erik Salberg, han har beskrivit den kristna tron som kom och gå. Alltså, någon gång i mitt kristna liv så kom jag till tro. Ordet träffade mig i hjärtat. Jag bekände mina synder, jag fick syndernas förlåtelse, jag lät döpa mig, jag blev en kristen. Men Bibeln är också tydlig. Jesus han säger, gå ut till alla folk. Kom och gå. Under den här våren så kommer vi titta närmare på vad det betyder att leva ett missionellt liv. Alltså det här gåendet. Vad betyder det? Vad betyder det att leva ett missionellt liv? Att återspegla Jesus så att fler människor blir nyfikna på honom och vill följa i hans spår. Säger ju det att missionen har ju sitt ursprung i Gud. Det var ju så att Gud älskade hela världen att han utgav sin son. Han gav sin son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Just därför så tittar vi på motivet bakom ett missionellt liv. Vad hos Gud motiverar att vi ska gå ut, nämligen Guds kärlek, helighet och som idag hans rättfärdighet. Dessa tre gudomliga egenskaper motiverar varför vi behöver gå ut och göra Jesus känd. Om du söker på Google efter böcker som har förändrat världen så kommer en, eller ja, det är många böcker som kommer upp, men en bok som har förändrat världen, eller vi får ju nästan säga som förändrade världen då, det var telefonkatalogen. Det är kanske inte det första man kommer att tänka på. Ni som är yngre än 20 år, ni vet knappt vad jag pratar om. Alltså det kom inplastat 3-4 gigantiska tegelstenar. Det var ju enorma. Liksom kastades utanför dörren. Telefonkataloger. Idag ryms alla dessa i en liten mobiltelefon. Det är svindlande. Bland böcker som också förändrat världen finns ju förstås också Bibeln. För övrigt världens mest sålda bok. Och inuti detta matrika bibliotek så finns många välkända bibeltexter. Däribland Romarbrevet 1:16-17. Jag skäms inte för evangeliet, skriver Paulus. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Av tro till tro. Som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Någon har kallat denna bibeltext för texten som ni stod på väggen där. Texten som förändrade världen. Det började med att en människa förändrades. Som i sin tur förändrade världen. För när den tyske prästen och reformatorn Martin Luther läste denna text så hände någonting. Och när han blickade tillbaka på vad denna text fick betyda för hans liv så gav han följande vittnesbörd. Han säger, när jag genom den helige ande förstod innebörden i dessa ord. Att den rättfärdige ska leva av tro, kände jag mig som en ny människa. Det var som att kliva in i en ny värld. I Guds eget paradis. När Martin Luther fann innebörden i denna text. Eller kanske snarare, när denna text fann honom. Förändrades hans liv för alltid. I samma stund som trons eld flammade upp i hans inre ville han själv antända en eld. En trons eld som skulle komma att sprida sig genom Europa och ut över världen. Men kom ihåg att allting började med den texten du ser framför dig. Det förefaller som om vi med dagens text har att göra med verklig dynamit. Så håll i dig nu när vi tittar närmare på denna sprängfyllda bibeltext. Folkbibeln har satt rubriket brevets tema över denna text. Och det är inte en dum rubrik alls. Genom hela Romarbrevet reder Paulus ut frågan hur en människa blir frälst och hur hon bevaras i tron. Namnet Jesus i Romarbrevet nämns hela 35 gånger. Så greppar du innebörden i denna text, då kommer du ha stor behållning utav Romarbrevet. Den uttrycker något av hjärtat i Paulus teologi, varför han ville åka till Rom och varför han hela tiden var angelägen om att röra sig framåt, utåt. Paulus, han skriver, jag skäms inte för evangeliet. Men vänta lite nu, Paulus. Har du glömt vad som hände under dina tidigare missionsresor? Minns du inte fängelsetiden i Filippi? Hur du blev bortjagad från Thessalonike? Hur du fick fly från Berea, blev hånad i Aten, blev utskrattad i Korint och nära att stenas till döds i Lystra? Hur kan du ens komma på tanken att resa till Rom med samma budskap som varit dig nära att kosta dig livet? Det kan ju knappast inte heller vara populärt att komma till självaste Rom och predika om Jesus Kristus som korsfäst, som blev avrättad av romarna själva på deras mest grymmaste sätt. Ska du ha någon chans att överleva där borta, då bör du nog se över ditt budskap om du ska gå hem i de fina salongerna. Men Paulus, han tänkte inte så. Hans budskap gick mycket djupare än så och berörde människans djupaste behov. Vi frågar oss, Paulus, vad får dig att tro att du kommer att överleva på en plats som Rom? Och Paulus svar ryms i ett enda ord. Dynamis. Evangeliets kraft. För de allra flesta av oss låter detta grekiska ord väl bekant. Från detta ord så härleder vi ord som dynamisk, dynamo och dynamit. Paulus var beväpnad med evangeliets förvandlande kraft. Han kom med de goda nyheterna om Jesus Kristus. Det var därför som han inte var rädd för att resa till Rom. Vi måste fråga oss, hur verkar denna kraft och vad handlar de goda nyheterna om Jesus om? Jo, det är en Guds kraft som frälser. Genast blir ju frågan, vad frälser denna kraft oss ifrån? Jo, den räddar oss från vår synd och dess konsekvenser. Finns det något annat som kan rädda människan från hennes synd? Det är en bra fråga. Nej, bara evangeliet och ingenting annat än evangeliet om Jesus kan rädda människan från hennes synd. Och jag ska förklara varför. Paulus förklarar sen hur detta evangelium frälser syndare som dig och mig. Jag skäms inte för evangelium, det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Ordet tro innebär att lita på det evangeliet säger om Jesus och om mig. Och därefter agera, handla utifrån det. Om evangeliet säger att jag har syndat och behöver omvända mig, ja då omvänder jag mig. Och Gud svarar med att ge mig frälsningen som en gåva genom tron. Det räcker alltså inte med att bara höra evangeliet. I slutändan så måste varje människa fatta ett beslut hur han eller hon vill ha det med Jesus. Om man vill tro på evangeliet eller inte. Alltså vad evangeliet säger om den Jesus och om mig. Anta att du för en tid mått lite krasst och bestämmer dig för att söka upp en läkare för att undersöka din hälsa. Och inför läkarbesöket så tar du en del prover. Så träffar du läkaren och när resultaten är klara så säger han: jag är ledsen men jag har dåliga nyheter. Du har ådragit en ytterst ovanlig sjukdom. Olyckligtvis så är den dödlig. Men det finns ett botemedel. Denna medicin, den har just kommit ut på marknaden. Men du måste ta den genast om du ska ha någon chans att överleva. Du går hem, du ställer medicinen i badrumsskåpet och ganska snart så glömmer du bort att den står där. Vad tror du kommer hända med dig? Du är sjuk, du är dessutom döende, du vet om det. Medicinen du har fått, den kan rädda dig. Det enda du behöver göra är att ta medicinen som står i skåpet bara ett fåtal steg bort. Du vet vad som händer om du inte tar den. Medicinen i sig själv gör ju ingen nytta. Att den står där, att du vet om det. Det räcker inte med att den bara står i badrumsskåpet. Du behöver ta botemedlet idag om du vill vara säker på att fortsätta leva. Du förstår, eftersom alla människor har syndat mot Gud, det säger Romarbrevet 3:23, så behöver också alla människor bli försonade med Gud för att undgå sina synders rättmätiga straff. Alltså evangeliet är ju bara goda nyheter för den människa som förstår att hon behöver bli frälst för att inte gå under. Det var därför som Paulus inte skämdes för evangeliet. Därför att han förstod att det hade kraft att försona människan med Gud igen. Hur kunde Paulus vara så säker på det? Svaret kommer i nästa vers. Alltså det var den versen som förändrade Luthers liv. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Har du lagt märke till att Bibeln innehåller en hel del svåra ord som inte alltid är så lätta att förstå sig på? Och rättfärdighet är ju ett sådant exempel. Vi använder ju oss inte av just ordet rättfärdighet till vardags. Förstår man inte ords betydelse så kan man ju lätt liksom gå miste om innebörden och dra felaktiga slutsatser. Jag vet när jag hade varit på vårdcentralen och tagit blodprover. Jag har ju någonting som, ja, jag kan inte ens det medicinska namnet, men låg ämnesomsättning. Och då behöver man, det här vet ju ni som är sjuksköterskor, då behöver man ta någonting som heter Levaxin. Och så får man gå och kolla liksom var man ligger och så höjer man eller sänker man dosen. Och bland de första gångerna jag gjorde det så ringde en sjuksköterska på telefonen och hon gör väl som jag som pastor gör ibland. Jag slänger mig med lite svåra ord och hon körde liksom hela repertoaren utav fasttermer. Jag begrep inte ett skvatt. Och hade jag varit hypokondrisk lagd så hade jag ju trott att jag var dödligt sjuk. Så jag gick till min kära hustru som också är sjuksköterska och hon kunde ju liksom översätta de där orden. Och så förstod jag att så allvarligt var det ju inte. Nyckelordet i den 17:e versen är rättfärdighet. Vad betyder det när vi säger att Gud är rättfärdig? Guds rättfärdighet betyder att Gud alltid gör det som är rätt. Att han själv utgör normen för det som är rätt. Mose, han lovsjunger på sin dödsbädd: han är klippan. Fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Eftersom Gud är rätt rakt igenom är också allt Gud gör rättvist. När det blivit bekant att Sodom skulle förgöras började Abraham be för de rättfärdiga i staden. Och han bad till Gud. Det vare dig fjärran att göra något sådant, att låta den rättfärdige dö med den ogudaktiga. Det skulle då gå med den rättfärdige som den ogudaktiga. Det vare dig fjärran. Och så säger han, eller ber, skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt? Abraham visste att Gud alltid handlar i enlighet med sitt eget väsen. Alltid rättvist och rättfärdigt. Denna Guds rättfärdighet är ju ämnad att framkalla glädje i våra hjärtan. Det finns nämligen inga orättvisor som går Gud förbi. Det tycks ju för ögonblicket som att orättvisorna får fritt spelrum och kommer undan alldeles för lätt, utan konsekvenser. Men så är inte fallet. Gud är varken glömsk eller handlingsförlamad. Att Gud dröjer har ingenting med att han är maktlös att göra. Petrus, han skriver: Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Och så läser vi i Uppenbarelseboken att när Guds dom börjar hemsöka världen efter att länge varit fördröjd, så hör aposteln Johannes de heliga sjunga Mose och Lammets sång. Stora och underbara är dina gärningar, Herre, Gud, du allsmäktige, rättfärdiga och sanna i dina vägar, du folkens konung. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Vårt hopp vilar på att Gud en vacker dag ska döma allt oss alla rättvist. Nu kanske någon invänder och frågar hur Guds rättvisa dom hänger ihop med hans övriga egenskaper, som hans kärlek, hans nåd och godhet. Låt mig ta ett exempel ifrån skolans värld. En rättvis lärare sätter ju betyg på sina elever utefter deras närvaro och prestation, eller hur? Tänk dig en lärare som satte höga betyg på elever som aldrig var på lektionerna, som aldrig pluggade, bara för att han eller hon älskade eleverna. Ett sånt agerande skulle ju ingen av oss tycka var rättvist, eller hur? Jag tänker mig bara en elev som har kämpat, liksom, sitter där bredvid sin kompis som får samma betyg. Det skulle inte vara rättvist. Om Gud är rättvis så måste han vara 100% rättvis i allt han säger och gör. Om människan är syndig och därigenom gör sig skyldig till att bryta Guds lag, då måste synden straffas och inte belönas. Någonting sånt vore ju fruktansvärt orättvist. Det är därför som Paulus säger att när Gud sände Kristus för att offra sig för våra synder, så var det för att visa sin rättfärdighet. Att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Bilden som målas upp i texten är ju hämtad ifrån rättssalen. Närvarande i rättssalen är Gud, domaren. De åtalade är också där, syndare som du och jag. Och i salen finns också åklagaren, Satan. Och bevisen emot oss talar sitt tydliga språk, skyldiga till att bryta mot Guds lag. Och åklagaren Satan, han kunde bara instämma, absolut. Och domen skulle just verkställas när Guds egen son kliver in i rättssalen och säger: skriv över deras skuld på mig. Jag dör i deras ställe. Rättegången förklarades avslutad. Brottet var sonat. En enda syndfri människa, Kristus Jesus, valde att dö i de skyldiga ställe och betala straffet, det straff som de själva inte kunde betala. Att bli förklarad rättfärdig betyder således att förklara någon icke-skyldig. Vi, jag, har inte gjort någonting för att förtjäna det. Bara en enda syndfri människa. Och detta med att förklaras icke-skyldig är ett permanent tillstånd. Jag kan inte göra någonting för att upprätthålla detta. Utan Gud har genom tron på Jesus Kristus förklarat mig icke-skyldig. Och det gäller gångna synder. Förr, nu och för all framtid. Luther kallar detta för det saliga bytet. Vi ger vår synd till Gud som svarar med att ge sin fullkomliga rättfärdighet till oss. Snacka om byte. Sen skriver Paulus: den rättfärdige ska leva av tro. Man skulle också kunna säga: den rättfärdige ska leva i denna frihet och i överensstämmelse med vad Gud har bestämt är rätt. Du ser, jag som kristen, vi som kristna lever hela tiden i riskzonen att sätta upp regler för hur en kristen ska vara. En kristen måste göra si och så. Annars är han eller hon ingen riktig kristen. Men om Gud är rättfärdig så betyder det att bara han och enbart han kan bestämma vad som är rätt. Evangeliet är inte bara goda nyheter om hur vi kommer till tro, utan också om hur vi förblir i tron. Jag ska avsluta med att läsa något som psalmisten skriver i psalm 19. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant. Det gör enkla människor visa. Herrens befallningar är rätta. De ger glädje åt hjärtat. Mina vänner, låt oss hålla Bibeln högt. Vet du att Bibeln skrevs för att bevara dig i tron? Och att fylla och för att fylla ditt hjärta med glädje. Om Bibeln skänker sån glädje, då borde vi läsa den mer, inte mindre. Finns du här idag som skulle vilja lära känna Guds rättfärdighet bättre och förklaras fri från dina synder? Prata med någon av förebedjarna. De ber gärna frälsningsbönen med dig. Eller ta kontakt med mig. Finns du här som skäms för evangeliet? Varför? Evangeliet är ingenting att skämmas för. Evangeliet om Jesus har kraft att inte bara förvandla ditt liv utan alla människors liv. Finns du här som är glad för Guds rättfärdighet? Låt oss göra som Gud och göra det rätta. Låt människorna omkring dig få höra hur rätt vis god Gud är. Känna det, se det. Evangeliet om Jesus behöver predikas mer än någonsin i den här världen. Det är de goda nyheterna om att Gud inte har övergivit sin skapelse, att han har kraft att förvandla människors liv, ditt och mitt. Så min vän, ge inte upp. En vacker dag ska Guds rättvisa råda över hela jorden. Låt oss be. Herre, tack gode Gud för att du är rättfärdig. Att du är självförkroppsligad, allt det som är rätt, sant och rent. Herre, jag tackar dig för att du har ställt oss på denna plats. För att vi ska återspegla det som är sant, det som är rätt, det som är rent. Till andra människors eviga väl. Herre, ge oss kraft att predika evangeliet, att tro på det som står. Att leva ut det som står, Herre. Tack för att det är sant. Tack att vi var och en som tror på Jesus är förklarad, frikända, icke skyldiga, Herre. Herre, låt oss med resning, Herre, hålla detta evangeliets ord högt, Herre. Med stolthet, glädje och passion. Herre, fortsätt röra vid oss i detta möte. Herre, vi har så mycket att vara tacksamma för. Så mycket att leva för. Herre, tack för att du en dag ska döma alla orättvisor. Herre, det som vi idag, Herre, känner kanske rycker och sliter i oss, Herre. Det gör ont att se orättvisorna nästintill få härja fritt. Vi tackar dig, Gud, för att du är en rättvis Gud. Tack för att det ska komma en dag, Herre. Då rättvisan ska råda helt och fullt, Herre. I Jesu namn. Amen.